Ja, Guds frid allsammans. Roligt att se här. Sist jag tittade mig runt när jag satt i bänken så var vi två som satt här inne och så kom jag fram och så är det folk överallt. Vad trevligt. Det är ju sportlovsvecka och det är några som är iväg. Det är inte så väldigt många men några är det. Och vi får ju tänka på dem som är ute på vägarna. Och så att det inte händer några olyckor. Det är så att idag så är ju temat för kyrkåret Gud verkar nu. Och det är ett rätt intressant tema. Jag har aldrig predikat över det förut. Jag har suttit och funderat lite på det. Och så känner jag till en del goda bibellärare och andra som jag tycker mycket om. Så jag var och tittade lite på deras funderingar kring det. I Borås finns det en kyrka som heter Korskyrkan. Jag bor ju inte så långt från Borås, så jag är väldigt ofta i Borås. Och jag kör förbi Korskyrkan i Borås rätt ofta. Rasmus, en av mina barn, gick ju på konfirmationsundervisning där också. Och då var vi oftare där. Men på senare år har jag inte varit inne där. Men det har hänt någonting med fasaden på Korskyrkan i Borås. Den är... Charlotte vet det bättre än jag nästan. Du har sett det väldigt mycket vet jag eftersom du kom från Borås innan. Men den är stor och röd och tegel och egentligen tyckte jag lite tråkig. När jag var grabb så tillhörde jag den församlingen. Men då hade de en annan lokal och så planerade vi att bygga den kyrkan. Men lagom tills den var färdigbyggd så flyttade vi. Och jag tyckte nog själv, jag var rätt ung då, lite kritisk. Jag såg ut som en mausoleum eller möjligen krematorium. Sån var man ju då när man tänkte. Men nu när jag körde förbi så upptäckte jag att det har kommit upp en någon väldigt färgsprakande, inte affisch utan lång banderoll över hela den här röda tegelväggen. Och där stod det faktiskt någonting som jag tyckte var så jättefint. Det stod: Gud är närmare än du tror. Tänk vilket bra budskap. Gud är närmare än du tror. Och jag hoppas många i Borås kör förbi det och ser det. Och får en hälsning från Gud i detta. Och det är det kommer handla om idag. Och jag gick in på Mikael Nilsson, pastorn i Borås. Mycket duktig bibellärare. Kanske en av, om man nu ska säga något. Så där, värdeomdöme, kanske en av de bästa bibellärare jag vet. Och jag läser gärna det han skriver. Och en del av det som jag kommer säga idag står faktiskt Mikael för. Och det var anledningen av det här, Gud är närmare än du tror. Men först ska jag vilja läsa några bibelord. Och den första hämtar jag från Johannes 5. Och det är att judarna börjar förfölja Jesus därför han hade botat en man och han hade gjort det på en sabbat. Men han sa till dem: min far verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Och då blev de ännu ivrigare på att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Och Jesus säger till dem: jag säger det, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen för att alla ska ära sonen liksom det ärar hon fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Det är egentligen ett problem har jag upplevt. Nu jobbar jag med människor väldigt mycket, unga och gamla. Och jag märker när jag har samtal med olika människor. Vi har lite svårt att vara i nuet har jag upptäckt. Jag har upptäckt på mig själv också. Det väldigt mycket handlar om hur var det då? Vad hände då? Hur påverkar? Vad skulle jag ha gjort vid det tillfället? Eller också tänker jag så här, när semestern kommer, då kommer allt att bli bra och jag slipper alla bekymmer när jag blir pensionär. Så jag ska bli så småningom, då ska det vara skönt och så. Ibland är det svårt att stanna till i det där med det som är nu. Och det är rätt intressant att det är så. Det är så att om vi utnyttjar just den synd som är nu, så kanske mycket mer positivt skulle ske. Men det är mänskligt att tänka sig att försöka göra eller tänka bakåt hela tiden eller planera framåt hela tiden. Det är väldigt mänskligt, men det finns ju en risk att vi missar själva livet i nuet, alltså de möjligheter som dyker upp ur tomma intet som plötsligt händer. Och vi kanske jag tror att Gud sänder saker till oss, och vi kanske missar de bitarna, de signalerna och de tecknen Gud gör, därför att ja, det var ju inte som förut, va? Jag hade ingenting att jämföra med. Men visst, vi kan se tillbaka på livet, vi kan dra lärdomar av erfarenheter man fått, och visst kan vi se framåt, det är riktigt, ska vi göra. Men vi ska inte glömma bort att vi lever nu och missar kanske möjligheter som finns idag. Och temat då, Gud verkar nu, bygger på detta. Han verkar idag, mitt ibland oss. Det finns ett talesätt som ni känner till, gårdagen förbi. Morgondagen har du inte sett, idag hjälper Herren. Det handlar alltså om att leva i nuet, att vara öppen för Guds närvaro och handlande i våra liv. Så vi ska be att Gud hjälper oss, att han räddar oss, frälser oss, välsignar oss och leder oss. Då kommer både gårdagen och morgondagen att omfamnas av Gud som är med oss idag och verkar just nu. Så låt oss be innan vi går vidare. Herre, jag ber dig att du ska låta de här tankarna få stanna till hos oss och verka i dem, Herre, så att vi upptäcker att du finns här just nu, även om vi inte alltid förstår det, även om det finns så mycket som skymmer det, så vet vi att du finns där. Och jag ber dig, Herre, att du ska leda oss vidare i detta, att söka dig nu, för nu är frälsningens dag. Amen. Jesaja 43, det är den gamla testamentliga texten som såg på kyrkåret för denna dagen, från vers 15. Jag är Herren er helige, Israels skapare, er kung. Så säger Herren, han som gör en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som för vagnar och hästar dit ut. Jag härskar och stridsmakt. Sedan ligger det där tillsammans och kan inte stå upp. Det är utsläckta. Det har slocknat som en veke. Tänk inte på vad förr har varit. Bry er inte om vad fordom har skett. Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i öknen, strömmar i ödemarken. Så markens djur ska ära mig, schakaler strutsar. Därför att jag låter vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken. Så att mitt folk, min utkårade, kan få dricka. Det folk som jag danat åt mig ska förkunna mitt lov. Om man tänker på den där texten som de har hängt upp nu utanför Korskyrkan i Borås, den där om att Gud är närmare än du tror, så jag kan bara säga, för jag glömde att säga, det titeln på en bok som de har citerat. Ni kanske känner till John Ortberg. Det är en bok som vill lära oss att förstå mer om hur Gud söker oss. Det är hans avsikt med den. Och det mest centrala av alla löften i Bibeln, det tycker jag själv, är ett som återkommer i många bibeltexter. Jag ska vara med dig. Jag ska vara med dig. Jag tycker det är oerhört centralt. Det är ett oerhört stort löfte i Bibeln detta. För vad vore alla Guds gåvor värda om Gud aldrig erbjuder oss gemenskap? För det är gemenskap med Gud som är det viktiga. Men det här påståendet att Gud är närmare än du tror, det är faktiskt väldigt fast förankrat i vår bibel. Och dessutom är det tydligt betonat i Jesu liv. När han som nyfödd, om vi tänker oss till krubban i Betlehem, gråter, så kan det sägas att Gud kommit närmare oss än vad någon trodde var möjligt. Och när han ber från korset så i slutet då, Fader förlåt dem, så handlar det om en Gud som sträcker sig till det yttersta för att nå oss. Men ändå så kan vi uppleva att Gud känns borta och frånvarande, fast vi har det här löftet. Vi betonar ofta första delen i det här påstående, Gud är närmare än du tror. Men det handlar också om min tro. Löfte om Guds närvaro i mitt liv, det är ju en sak. Och min tro är ytterligare en sak. Och ibland kanske jag upplever att Gud är tyst. Och ibland har jag känt i mitt liv, jag är helt säker på att jag inte är ensam om det, utan många har upplevt detta, att Gud är tyst under perioder i våra liv. En slags Guds tystnad, jag har skrivit böcker om det. Mikael, som jag berättade om förut, han nämner om en tidig kristen författare som heter Johannes av Korset, som liksom byggde upp liksom väldigt mycket av det han skrev kring detta med Guds tystnad, om hur viktig den var, att vi lär oss att det finns en tystnad. Om vi tänker en ateist upplever ju på ett sätt alltid Guds frånvaro som ett resultat av att man har valt bort Gud. Men Gud är ändå nära, hur ateist jag än är. Och det kan vara bra för oss alla att komma ihåg det när vi hjälper andra människor. Gud lämnar alltid ett utrymme därför att han vill inte kränka vår fria vilja. Men ibland upplever vi att Gud är tyst därför att vi inte förstår hur Gud talar. Bibeln berättar om profeten Samuel, ni kommer ihåg honom. Han var ju känd egentligen för lyssnande, men Gud talade till honom, men han förstod inte att det var Gud som talade. Och först när han fick hjälp att förstå att den här upplevelsen, det var en gudskontakt, då lossnade det. Han förstod att det var Guds röst. Men ibland så upplever vi att Gud är tyst därför att Gud själv valt att vara tyst. Och jag tror det är en poäng som vi kanske missar ibland, att Gud faktiskt ibland väljer att vara tyst i mitt liv, i ditt liv, under perioder. Jesaja 42:14 står det, länge har jag tigit, varit tyst, säger Gud. Men det är inte samma som att Gud är frånvarande. Gud är här. Därför att vi har en vana, den finns hos mig, finns kanske hos många, att gudsrelationen är uppbyggd snarare kring ord än vila, än gemenskap och kärlek. Vi ber när vi har någonting att säga, så att säga. När jag ber även dagligen så är det ju så att jag använder ord och så tar orden slut helt plötsligt. Men Gud är ju inte frånvarande för det. För det viktiga är ju då att jag börjar att lyssna och söker Gud på annat sätt i mitt inre. Det är inte bara det att Gud ska höra mina ord, utan Gud vill mig någonting mer. Därför att Guds tystnad prövar min tro. Jag vet det, men jag har så svårt att acceptera det. Därför jag vill ha resultat, jag vill ha svar. Guds tystnad betyder inte att Gud inte handlar. För det sker mycket mer tystnad än vad jag tror. En bonde som sår, han behöver inte gå ut nästa dag för så igen. Han har sått. Och inte gräver han heller upp kornen för att se om det hänt någonting sen gårdagen eller nästa vecka så. Han har en tro på att det här fungerar. Han vet att det fungerar. Om man sått rätt behövs det regn, det behövs sol och det behövs tid. Gud arbetar med det. Här handlar det om naturen och naturens gång, om det som Gud har gett oss på det viset. Men det händer så mycket mer av sånt på andra områden i våra liv. under jorden, i det här fallet i tystnaden, så sker sånt som inget öga ser då. Något växer och gör sig berett att spränga sig genom ytan. Och vad fantastiskt när det händer. Ni vet att Jesus använde den bilden om sig själv. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så skulle det inte kunna uppstå och bli ett strå, ax och bära ny frukt, som i sin tur kan falla i jorden och dö, och som bär ny frukt, ny frukt, ny frukt. Och det såg Gud jobba med oss. Och den här tystnaden, den lär oss att bli ärliga, uppriktiga. Om du är törstig, så är du glad över att du får vatten, mycket mer än den som inte är törstig. Och ibland behöver vi lära oss att vara törstiga. Låter konstigt. Vi behöver lära oss bli törstiga efter mer. Vi behöver lära oss att törsta efter Gud för att finna glädjen i Gud. Och ibland tar vi kanske Guds närvaro så för givet att vi glömmer bort den. Eller åtminstone kommer att vara glada över den. För det är Guds tystnad. Den är så att ibland är den en inbjudan till att börja söka Gud på mera uppriktigt, sant och ärligt sätt. Andra Korinthierbrevet 3:18. Andra Korinthierbrevet. Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Det finns någonting avslöjande i Guds tystnad. Någonting kärvt men ändå viktigt. För den som låter sig avslöjas av Gud utan att fly från Gud kommer att förvandlas. För Gud jobbar med oss. Kommer ni ihåg bilden som Jeremia får uppleva när han ser krukmakaren, keramiken, som håller på med sitt kärl? Och det går sönder. Ett jättefin kärl, en kruka som hade kunnat pryda någonstans. Men vad gör krukmakaren? Han tar allt av leran, trycker ihop igen och börjar om från början. Och han har tagit bort det där som kanske fördärvade de där gruskornen som fanns där. Och det är så Gud jobbar med oss. Han får börja om på nytt. Gud är närmare än du tror. Du säger Gud är nära även när jag inte tror det. Gud är inte långt borta från någon av oss, säger Bibeln. Gud är här och nu. Och om du vill så kan du tilltala honom. Jag kanske inte vet hur jag ska finna Gud, men gör inget. Vet du varför? Gud har funnit dig. Amen. Herre, vi lägger så mycket i detta med vad vi själva presterar och gör. Och glömmer bort att du jobbar med oss och för oss. Förlåt oss, Herre. Och hjälp oss nu att vara öppna för att du verkar nu, just nu. Du vet att vi alla som här idag längtar efter mer från dig. Längtar efter att du ska ta tag i oss på olika områden. Tack Herre för att du möter oss just nu. Amen.